En gång i tiden i antika Grekland samlades två grekiska filosofer för att diskutera demokrati. Den första sa ta-na-na-ni-na-na-na-na. Den andra svarade what? Den första sa ta-na-na-ni-na-na-na-na. Och den andra svarade igen what? Och så kom den tredje in och sa ta-na-na-ni-na. Och den första sa ta-na-na-na-ni-na. Och den andra fattade till slut och sa ta-na-ni-na-na-na-na-na. Och så började de sjunga tillsammans. Be my lover. Välkomna allihopa. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Nixörna. Rått och spontant. Raw and spontaneous. Nixörna är en del av bänkvärmarna. Rått och spontant, en del av bänkvärmarna. Vi klipper inte, vi justerar inte. Kul att ni är här. Kul att ni lyssnar. Idag ska vi prata om massa olika ämnen. Från herrlandslaget till Paradise Hotel. Finns mycket att avhandla. En vacker lördag som denna. Och låt oss börja prata om herrlandslaget. Herrlandslaget. Låt oss prata om herrlandslaget för att de ska ju spela, alltså ni vet ju det här redan. De ska spela två otroligt viktiga matcher om några veckor egentligen. De möter ju Finland på bortaplan, Finland med Lauri Markkanen mest troligt. Och Luka Doncic på Hovet, Slovenien med Luka Doncic i truppen. Det är två väldigt viktiga matcher och herrlandslaget har faktiskt släppt sin trupp. De har släppt bruttotruppen och den ser ut så här. Vänta, jag börjar bara ta fram det. Truppen ser ut så här. Vi har Denzel Andersson. Vi har Charles Barton, Simon Birgander, Tobias Borg, Elijah Clarence, Ebrima Dibba, Felix Edvardsson, Viktor Gaddefors, Ludvig Håkansson, David Höök, Pelle Larsson som kommer debutera, Craig Lessen, Ulla Lundqvist. Vi har Mattias Markusson, vi har Melvin Pansar, Kenny Potto, också en ung spelare, Adam Ramstedt, Eric Rush. Vi har Tim Schieber, Nick Spires och Felix Therins. Och jag måste vara ärlig och säga att jag blev besviken när jag såg den här spelartruppen. Jag blev besviken för att jag hoppades att i alla fall en av Jeff Taylor och Marcus Eriksson skulle vara med. Och jag vet att vad ni ser, ja men Jeff Taylor har typ aldrig spelat, vad fan håller du på med? Ja men Mikko Ripperen är hans bästa barndomsvän, typ. Så det fan ska man säga liksom, jag trodde att det fanns en chans. Tyvärr kommer han inte spela, Marcus Eriksson är skadad. Och Jonas Repko är avstängt, sjukt nog. Men det som gör mest ont här är nästan att Chris Sharapovich inte spelar. Och han kommer inte spela på grund av personal reasons och det får man respektera. Men det här laget, alltså med tanke på att alla landslag i vår grupp förstärker med NBA-spelare, så känns det fan inte bra att det saknas, att Sverige saknar fyra av sina allra bästa spelare. Fyra av sex allra bästa spelare är inte med. Och det är inte förkrossande, men jag blev väldigt, ja, jo, det var tungt. Det var tungt att se den här truppen. Och jag ska säga så här. Ett svenskt landslag som har Ludde Håkansson och Simon Brigander kommer aldrig vara ett helt chanslöst i ett VM-kval. Eller, ja. Möter man Frankrike med full trupp, ja, då är man chanslös. Möter man Serbien eller Spanien, ja, då är man chanslös. Men de flesta andra länderna så är det inte så att, ja, det är inte liksom, jag vet inte, Fiji som möter England i fotboll. Förstår du vad jag menar? Vi kommer aldrig vara chanslösa med 0%. De två har fantastisk kemi. Det är faktiskt de två som är viktigaste spelarna i landslaget. Även om Jerebko och Marcus Eriksson har varit med, så är liksom Ludde Håkansson och Simon Brigander, det är de som är grundpelarna. De har fantastisk kemi. De levererar riktigt bra i landslaget. Och det är de två som är den största anledningen till att vi har fått det här lyftet spelmässigt i VM-kvalet. För det, spelet har sett jättebra ut. Alltså, jag har aldrig sett Sveriges herrlandslag spela så bra som de har gjort i de här två, under de två kvalfönstren. Sen kan jag tänka mig att man har gjort fantastiska kval, haft en period på ett, två år på 90, 80, 70-talet. Jag vet inte. Men jag själv, jag personligen har aldrig sett ett svenskt herrlandslag spela som de har gjort hittills. Men sanningen är den liksom att Slovenien med Luka Doncic eller Finland borta med Markkanen, det kommer bli jävligt tufft. Det kommer bli riktigt tufft. Jag vill inte säga omöjligt, men det kommer vara riktigt jävla tufft. Och det hade hjälpt som in i helvete att ha Marcus Eriksson eller Jonas Repko eller Krisha Rapovic. Det hade gjort sån jävla skillnad. Men vi får acceptera läget som det är nu. Och när jag tittar på den här truppen så ser jag faktiskt ett väldigt solklar startfemma. Och i den startfemman har vi ju Ludde Håkansson som PG, Tobbe Borg kommer vara två. Vi kommer ha Victor Gaddefors som på position 3, Denzel Andersson på position 4 och så har vi Simo Bigander på position 5. Och det är faktiskt där femman som skulle startat matcherna mot Kroatien i februari om inte Repko hade anslutit. Så egentligen är ju startfemman på ett sätt, så är startfemman intakt. Men det är ju nästan efter det som det börjar bli tufft. Och här har vi spelare som definitivt kommer få speltid. Vi vet att Nick Spires kommer få spela. Det brukar han göra. Och vi vet även att eller vi vet inte där, men jag kan säga till er att Pelle Larsson kommer få speltid. Han kommer få speltid. Han är jävligt bra den grabben. Han är ju nästan skräddarsydd för såna här matcher, tuffa fysiska matcher. Han har den här fysiken, han har mentaliteten, inställningen. Han är inte rädd. Han kommer få lira, det kan ni skriva ner. Om han inte skadar sig fram till dess. Och så kommer Melvin Pansar att spela också som backup PG. Så där har vi åtta spelare som kommer få minuter, så kommer jag ha roller. Och efter det liksom, ja, jag tror att Eric Rush, om han är med, att han kommer få spela bara för att han är, eller inte bara, men just för att han är rutinerad och spelat ett gäng tunga matcher. Och bortsett från honom, jag vet inte. Alltså jag vet inte, jag ska vara ärlig. Där är, efter det så är det nästan, ja, Adam Ramstedt, visst han kanske får minuter. Mattias Markusson, är det dags för honom? Felix Stenis är en spelare som skulle kunna få minuter också faktiskt. Men det är ju efter de här 8-9 spelarna, vi har väldigt många unga spelare, eller väldigt många spelare som inte riktigt har spelat så här viktiga matcher. Och där är ju fan i mig livsviktigt. Alltså en seger av de här två matcherna skulle fan, alltså det kan ju på riktigt förändra svensk baskets framtid. Nu när Sverige har sån brutalt momentum och växer och liksom att gå vidare, åh, och sen möta liksom Estland, Tyskland, Israel, Polen, vilka, den här gruppen som, alltså det är matcher som kan vinnas. Det kan ju öppna en helt ny värld och möjligheter. Men det kommer vara tufft. Det kommer vara tufft. Vi får vara realistiska och se som det är. Det kommer vara jävligt svårt att ta en av de här två matcherna med den här truppen. Men ingenting är omöjligt. Jag litar på coacherna. Som sagt, startfemman, den här startfemman som egentligen grunder för det här landslaget är ju här. Fuck, det var väl Chris Sharapovic som startade. Vad fan snackar jag om? Just det. Ja, vet ni vad? Jag ändrar mig. Tobbe Borg kom ju över från bänken mot Kroatien. Det var ju Chris Sharapovic som startade, så var det. Men hur som helst, ni förstår vad jag vill komma fram till. Vi klipper inte det här podden, jag tänker inte liksom klippa bort något. Jag gjorde bort mig, men ni fattar. Vi har dudes, vi har bra spelare, vi har spelat bra i kvalet och snart är det dags. Let's go, let's do this. Nu till ett mycket mer positivt ämne. Boston slog Golden State och det är fan i mig första gången på flera månader jag känner hopp. Och ni vet den här känslan av att känna hopp, den är ju, alltså det är det finaste som finns. Även om det är orealistiskt, även om det inte liksom, även om man vet att framtiden inte kommer utforma sig som man vill, så är det där känslan av att ha riktigt hopp, att det är ju fantastiskt. Det känns som att slutspelet i NBA har varit lång transportsträcka från att börja första kvartsfinalsmatchen till att Golden State ska vinna titeln. Men Boston vann, de snodde den första matchen och Aj, jag blev jävligt imponerad alltså. Det är nästan så att jag vågar tro på riktigt att de kan ta den här serien. Det som är bra med Boston Celtics är att det är ett gäng tuffa jäklar som spelar försvar. Och har du ett gäng spelare som är tuffa jäklar som spelar försvar, det brukar inte betyda automatiskt att du är ett jävligt bra lag. Men jag tror faktiskt för att besegra Golden State så måste du ha de här tuffa jäklarna som, och folk som lirar defense. Och det var ju det som gjorde att de kom tillbaka i den här matchen. Då spelade ju bra försvar. Även fast Golden State drog ifrån, de ledde med 15, så gav sig Boston aldrig. De var tuffa mentalt. De fortsatte köra. De är väl coachade. Och när skotten började sitta så vände de. Du kommer inte skjuta så där bra alla matcher, givetvis. Men det är... alltså jag är väldigt imponerad av Boston. Och jag kan inte förstå att du är på ett lag som har Marcus Smart i sig. Alltså Marcus Smart, den mannen, jag börjar få uppskattning för honom. Och det är hans 8:e år i NBA. Jag har aldrig gillat han. Jag har aldrig gillat Marcus Smart för att han tror att han är, han tror att han är typ Dame Lillard. Alltså på riktigt, innerst inne så gör han det. Han sköt 22 fucking trepoängare i en match en gång. 20, alltså Marcus Smart ska aldrig någonsin ta 22 trepoängare. Även fast han sätter fucking 15 av dem. Så okej, okay, då ska det. Men ni fattar, alltså han är ju noll samvete. Och jag personligen gillar inte spelare som han eller Dylan Brooks, Russell Westbrook. Ni vet de här dudesen som verkligen har en... alltså det finns något vackert i det. Säkert stor anledning till att alla de här har blivit så bra som de har blivit. Men jag personligen... gillar de här mer samlade snubbar som förstår sina begränsningar. Något jag tycker är intressant i den här matchen var också att Boston Celtics spelade ett droppförsvar med sin stora spelare och Steph Curry straffade direkt. Och jag tror faktiskt att alla spelare och alla fans i hela världen hatar droppförsvar. Det är bara coacher som använder det. Alltså, har du någonsin hört en spelare eller en supporter som förstår basket säger, ja men droppförsvar, det är ju bra liksom, du ger ju du backar ju liksom, så ger du spelar med bollen är bra, är inte bra läge, men du ger dem läge att skjuta. Jag har sett Borås spela det försvar i 3 år och jag får fan PTSD alltså. Jag hatar det från botten av mitt hjärta, mest för att det inte har funkat. Gutenius har ofta varit i de situationerna och det är ju tufft. Och det är inte liksom den stora spelaren som har ansvar själv, utan den andra spelaren som blir bortscreenen har ju stort ansvar att komma tillbaka och så vidare. Men jag tycker det är intressant att liksom de spelade droppförsvar, Steph Curry mördade, alla bara, varför i helvete spelar de droppförsvar? Och teoretiskt förstår jag varför man gör det såklart. Du ger spelaren med bollen skott, men du tar bort exakt allt annat. Och den här spelaren med bollen kommer ju i fart med studs. Och i bästa fall kan du få en lång, dåligt hela skott att liksom spelaren tar en lång 2-poängare och då är man kanske nöjd. Så teoretiskt förstår jag varför coacher använder det väldigt mycket i modern basket. Men funkar det inte så ser det så jävla illa ut. Det ser så jävla illa ut. Och alla hatar droppförsvaret i pickorull. Alla gör det. Alla. Jag har aldrig hört en spelare. Det är bara coacher. Hur som helst, jag ber till Gud att Boston kan ta den här serien. Jag ber till Gud. Där är liksom, jag har en känsla av att fan, vi är väldigt många som hejar på Boston. Det gör mig så jävla glad alltså. För jag hade en känsla av att alla ville att Golden State skulle vinna. Men vi är fan många alltså. Vi är jävligt många. Både i Sverige och USA. Och fan, jag blir nästan lite tårögd. Jag tror att folk börjar förstå att Golden State är liksom, de är ju silverskedar. De är ju mörka krafter, svart magi. Medan Boston är ju i just den här matchupen liksom godheten själv. Så go Celtics, let's do this. Fan, tänk att ta en till. Jag tror inte de kommer ta match 2, men fan, det hade gjort mig så jävla glad. Alltså när jag såg att Boston vann den matchen, jag hoppade upp. Jag var produktiv. Ni vet, när jag vaknade på morgonen så tar jag fram telefonen och så går in på boxscore, ser att Golden State vann. Jag bara allmänt läs, kolla på sociala medier. Nu, tittade på resultatet, gick upp, gjorde frukost. Alltså jag var jätteglad och produktiv. Liksom. Hela min dag förändrades för att Boston vann. Elin Ljunggren är tillbaka i Borås. Stor stjärnvärvning från Sjuhärads basket. Inte Sjuhärad basket, utan Sjuhärads basket. Och det är faktiskt en värvning som gör all skillnad i världen för en klubb som jag fortfarande tvivlar på. Jag tvivlar inte på kompetensen människor som är i klubben har, besitter. Jag tvivlar inte på ambitionerna. Jag bara tvivlar på att det här kan bli långvarigt och framgångsrikt. Och efter allt som har hänt, efter att Borås Basket sa nej, vi vill inte ha ett lag i damligan, och efter att liksom man inom några veckor skapade en ny klubb, låter sjukt, en ny elitklubb, så var jag fortfarande skeptisk. Men en sån här värvning gör ju all skillnad i världen, för att Elin Ljunggren är mer värd än, alltså, Paige Cannon. Alltså, ni vet vem Paige Cannon är. Hon spelade för Borås förra säsongen, hade problem med, började förra säsongen jättebra, satte alla tre, sen fick problem med självförtroende, började missa. Det var jobbigt att se. Elin Ljunggren är tre gånger bättre. Det är som att värva typ tre Paige Cannons. Alltså, jag överdriver inte. Jag skulle faktiskt ha en Elin Ljunggren, en tre Paige Cannons i laget. Så det är som att hon snittar 17-7, skjuter 38% på 3, 52. Alltså, hon är riktigt bra. Och det riktas även att Paula Julin kommer tillbaka. Hon har aldrig spelat där. Fast snack. Ja, det är såna här stunder man vill klippa bort, men det kan vi inte göra. Paula Julin också, riktas också på att vara på väg hit. Så det, ta en eller två importer till, så räcker det för att liksom inte göra bort sig. Och det är ju bra, det är det Borås behöver, inte göra bort sig. För förra säsongen, där är något man inte ville lyfta, man inte riktigt velat lyfta upp. Men det var ju fan i mig pinsamma prestationer på planen stundtals. Jag är ledsen, det är sanning. Innan man tog in den här pointguarden som kom efter, när var det, i januari, februari. Det såg fan illa ut, väldigt många matcher. Väldigt många matcher, delvis för att man hade dålig kemi, dåliga importer som inte riktigt... Du, är du en nykomling så ska du inte ha såna här ruttna äpplen i laget. Jag säger inte att Paige Cannon är, jag har hört att hon är ganska bra, men de andra två, det är väldigt många som har sagt till mig, det funkar inte. Så ja, som sagt, förra säsongen, slutet på säsongen var bra, det var bättre, men innan det, ja, jag tycker att laget underpresterade. Jag tycker att det fanns mer potential att göra bättre resultat. Men nu tror jag faktiskt att man kommer att spela bättre förra säsongen, vinna fler matcher, eller procentuellt sett fler matcher. Och kul med Elin Ljunggren tillbaka, väldigt roligt, väldigt bra för basketen i bygden. Och vi ser fram emot nya derbyn mellan Mark och Sjuhärad. På tal om Borås Basket, alltså, något jag personligen stör mig på är att det händer inget. Alltså, Borås Basket, det händer exakt ingenting. Och om det händer så är man jävligt dålig på att kommunicera ut det. Och på ett sätt känner jag att Borås Basket är mentalt kvar i 2014 typ. För titta på sociala medier, det händer exakt ingenting. Det händer ingenting. Och jämför med Luleå eller Norrköping, så kommer du se en drastisk, det händer ingenting. Och man signar ju Chris McKnight precis som det vore 2014. Inget mot Chris McKnight, jag älskar Chris McKnight. Men någonstans känner jag att, men vänta, hänger Borås Basket med som klubb? Har man verkligen gått framåt? Tänker man, aha, hur kommer vi se ut som klubb 2025? Eller tänker man bara, hur fan ska vi göra så att vi har ett bättre lag nästa säsong? För det är det jag tror. Jag tror att det sved som fan att åka ut med 3-0 i kvarten. Förlora på hemmaplan med 34 poäng, pinsamt. Det sved, och det enda man tänker på, okej, hur ska vi vara ekonomiska och skaffa oss så bra trupp som möjligt så vi kan liksom leverera på planen? Men det låter som någonting man gör 2014. Var är man på sociala medier? Hörs man? Syns man i staden? Man gör ju inte det. De enda rubrikerna som har varit negativa efter allt som hände med damlaget liksom. Och när Magnus Stråle lämnade klubben så valde man att inte ersätta honom. Alltså de är ideella krafterna som skulle göra arbetet. Och det som man gjort på sociala medier hittills, man ska vara tacksam att ens det finns. För att det är folk som är oavlönade som hanterar det jobbet. Och man ska vara tacksam för att de här människorna finns. Men det räcker ju inte. Det räcker inte, och nej, Det är bara en tanke. Jag känner att Borås Basket som klubb är fast i 2014 liksom. Mentalt. Inte spelmässigt. Man försöker väl spela ganska modern basket, vad vet jag. Igår så skulle det spelats, eller oh my fucking god. Igår spelades det match 4 i finalen i Serbien och jag satt och tänkte, ska jag se den? För det är ju två bra lag, Röda Stjärnor och Partizan. Alltså alla som följer basket känner till deras derbyn och deras rivalitet. Men alltså jag tror inte ni fattar hur jävla toxic den här rivaliteten de har är. Det är inte ens basket. Alltså när de här två lagen möts, framförallt i basket och fotboll, så är liksom det som händer på planen är 30% av handlingen. Resten är ju bara att man, resten är ju bara pajkastning och uttalanden från klubbarna, smutskastning, politiker som är involverade i de här klubbarna som styr och ställer, korrupta jäklar som bestämmer liksom, i princip bestämmer resultaten innan matchen är en spel. Alltså det är fan i mig sinnessjukt. Det är sinnessjukt. Det är så jävla äckligt. Äckligt är det. Så mycket politik, maffia, korruption. Man kan inte njuta av den här produkten på planen. Och jag tittar inte på matchen. Jag kommer inte ens titta på den avgörande match 5. Varför ska jag göra det? Det är liksom, det handlar inte om basket. Det är ju liksom en jävla soppa som består, och ingrediensen är korrupta politiker, agenter, vandaler på publiken som kastar saker in på plan. Inte alla såklart, finns undantag. Men det alltså, ni, jag tycker inte, det är många från Sverige som har sagt till mig, åh, de här derbyn, man ser hur mycket energi och mycket känslor. Och det håller jag med om, det kan jag tänka mig är jävligt häftigt att se. Men själva spelet runt omkring de här matcherna, oh my god, alltså det är, helt ärligt, båda de här klubbarna styrs av politiker. Alltså fatta vad sjukt det hade varit om typ, jag vet inte, Fredrik Reinfeldt skulle vara jättehögt uppsatt i Hammarby och konstant snackade skit om AIK där, jag vet inte fan, Stefan Löfven är ansvarig. Alltså förstår ni? Alltså, att det är brutalt. Det är så jävla brutalt. Och presidenten är också högst involverad. Det är nästan han som bestämmer hur mycket sponsorpengar som ska gå åt klubbarna. Det är helt jävla fucked up och korrupt. Helt jävla fucked up. Sist vill jag prata om Paradise Hotel. Alltså Paradise Hotel kommer tillbaka. Och ni som är kanske lite äldre, eller alla vet ju vad det här programmet är. Och det är ju det vidrigaste programmet som finns. Jag är en polare. Jag har en polare som har varit med i Paradise. Han har till och med vunnit. Han har till och med vunnit Paradise Hotel. Alltså han har gått hela vägen och fått pengar och så vidare. När han kom tillbaka och berättade för mig att han var där i 30 dagar. Och varje dag söp de. Alltså varje dag i 30 dagar så söp de. De som producerar Paradise Hotel, de var ju för fan, är inte det brottsligt typ? Att samla massa ungdomar och liksom, för de uppmanade, till och med tvingade dem att supa. Alltså det är så jävla toxic. Och själva liksom kvinnoscenen av männen de tar ut för att vara med i programmet. Och det var liksom sexuella trakasserier, sexuella övergrepp förra säsongen. Eller det var i alla fall en person som anklagades. Det var därför de ställde in programmet och stängde av det i 1-2 år eller vad det var. Alltså det är ju, varför är det där med på tvn år 2022? Har inte vi kommit lite längre? Jag kan inte förstå att Paradise Hotel fortfarande sänds och att nu kommer det nytt, nu ska vara nytt format. Nu kommer det inte liksom, nu kommer det inte vara dubbelsäng, vilket är helt sinnes att det ens var så förut. Att man ska tvingas sova i samma säng med person man inte känner. Så nu kommer det vara liksom singelsängar och så vidare. Men jag känner bara att efter att det min polare berättade, och inte nog med det liksom, han, min polare, han mådde ju liksom inte bra efter att han kommit tillbaka. No shit. Du är liksom, Du är 30 dagar där borta, du vet att kamerorna filmar dig, enorm press, du är super. Det är fan i mig bara logiskt när man kommer tillbaka och inte mår 100. Och jag tror att de flesta av dem som är med mår faktiskt skit efter de varit i det programmet. Skit! I Love Island, det är ett annat realityprogram. Det är jättemånga. Det måste vara upp mot 5 handfull personer som begått självmord efter att de varit i programmet. Självmord! Och där i Love Island, det är ju nästan som, jag vet inte, Melodifestivalen här. Det är liksom för alla tittar. Det är enormt sjuka tittarsiffror. Och det är inte klart att ungdomar inte pallar den pressen liksom. Och liksom, ja, nej, fy fan, Paradise Hotel, jag hoppas de lägger ner skiten. Jag tycker det här programmet är, usch, det är bland det vidrigaste som finns på tvn. Och det värsta är att det finns massa ungar som älskar att titta sig på sånt där. Jag vet att det är många som säger, vem bryr sig, tro mig. Kids från typ 13 till 20 älskar det. Och sen har du de som är från typ 20 till typ 35 som tittar slaviskt. Så det finns enorm efterfrågan för sådana här program där folk gör bort sig och super och har samlag. Det är därför liksom de här tv-husen väljer att göra de här reality-programmen. Men det är fortfarande skit. Jag hoppas de lägger ner skiten. Och vet ni vad? Tack för att ni lyssnade på en och ett avsnitt av Nick Sörna. Nick Sörna, lyssna på Bänkvärmarna nästa vecka. Och ha det bra. What? What?